Som sagt, för Peter Lindqvist heter jag och jag tänkte börja bara kort presentera mig själv då. Jag är grundskollärare och har sedan 1994 tillsammans med Bo Jutner arbetat på Sofia distansundervisning. Vi kommer från kommunala grundskolan och har arbetat med årskurs 7-9 med elever som bor runt om i hela världen. Och det är den praktiska erfarenheten som nu för tiden kallas e-learning, som vi då kallar för distansundervisning, kommer att prata en del om.
Okej, vi brukar ju då vara två som kompletterar varandra här och pratar. Och då brukar det ta rätt lång tid eftersom vi har 20 minuter idag bara. Så i och med att Peter är mest strukturerad utav oss, så är det han som kommer att leda det här, och så ska jag hålla reda på att inte han glömmer något.
Och det brukar vara svårt, kan jag säga, för att Bosse brukar hoppa in och fråga ändå. Ska vi se om vi får igång den där. Input, no input. Någonstans jag har gjort något. Ja, medan vi väntar på det där då, så kan jag berätta att den här distansundervisningen för elever bosatta utomlands. Jo, det vi kallar e-learning i praktiken, DISTRA, en fruktbar utbildningsmiljö med kommunikation som drivkraft. Det är lite grunden vi kommer att prata om. Bakgrund, pedagogikens historia. När man börjar prata om sånt här så brukar man alltid snacka om e-learning som en ny pedagogik. Jag brukar ta upp det som så att pedagogikens historia var redan de gamla grekerna började prata och undervisa. Och det är egentligen inte så hiskligt mycket nytt som har hänt. Det är bara egentligen att det är en omvändning. Den traditionella pedagogiken går ut på precis så som jag håller på nu. Jag matar er med information. Medan egentligen den här e-learning-pedagogiken, eller vad man ska kalla det för, är ju lite mer att användaren måste vara den som letar och tar till sig. Och det här är jättesvårt. Det är knepigt att ändra det tänkesättet. För jag förmodar att de flesta av er har av tradition, känner igen hur det gick till i er skola när ni gick i skolan. Och då var det inte så hissligt mycket så att man fick leta och jobba själv. Det som har hänt sen efter det och distansundervisningen har kommit till, informationsteknologin hjälpte till stor del också distansundervisningen att få en annan fart. Multimedia har ju legat till grund för många utav de som idag håller på med e-learning, att man med spelens hjälp har givit simuleringsmöjligheter och också stimulerat ungdomen mycket bättre. Och det har ju lett till att utbildningsverktygen finns i massor just nu. Distansundervisningen kommer till då. Vi undervisade alltså elever bosatta runt om i hela världen. Och när vi började så hade vi uppdrag att ni måste se till så att de här eleverna som sitter nu runt om i hela världen får en möjlighet att ta till sig grundskolans alla ämnen, även de praktiska estetiska ämnena, på distans. Och vi hade ju stort sett aldrig sett en dator, och jag hörde här tidigare vi pratade om historien över dator. När jag började med dator så fick jag också reda på att det här kommer att hålla hur länge som helst. Och jag hade en dator, en 386 på 20 megabyte hårddisk, för den skulle räcka livet ut, sa den försäljaren. Och det har ju hänt annat sen dess. Och det var likadant som för oss nu med de här eleverna. Vi måste alltså få igång den här kommunikationen med eleverna runt om i världen. Och där hade vi alltså elever som satt i Afrika och hade ingen telefonlinje att kunna koppla upp sig med. Det fanns ingen internet. Medan vi här hemma i Sverige pratar bara internet. Fortfarande idag, ner till Afrika, vissa delar, så får vi ha kommunikation via satellittelefon. Och det har ju hänt lite där, men det är fortfarande väldigt långsam uppkoppling. Så man kan inte göra alla de här delarna som vi kan göra här hemma inom nätverket.
95.
Mm. Det som vi hade i uppdrag var att snabba på kommunikationen. Det som tidigare hade varit var just brevdistansundervisning. Och vår kommunikation innebar att vi kopplade upp oss mot de här eleverna utomlands en gång per dag. Och hade då en brevledes kommunikation via server till server. Det var vårt lilla nätverk som vi byggde upp. Och det var vi som ringde upp och utbytte det. Men det som det absolut ledde till var att det gav ett, alltså det ledde till att det blev ett större eget ansvar för inlärningen hos eleven på andra sidan. Och det innebar ju mycket även för mig som lärare att jag måste tänka på hur tar de till sig det på andra sidan. Det jag presenterar och ger, hur kan de ta till sig det på bästa sätt? Det är inte bara det att det kommunikationen ska gå snabbt, jag måste också tänka om där. Och det var ju mycket då att man måste ha en dialog, och kommunikationen är ett tecken genom hela vägen för oss. Det som däremot fanns, det var just att tekniken gav större möjlighet till variation. Vi kunde erbjuda eleven att presentera saker skriftligen, vi kunde erbjuda eleven att presentera saker antingen via kassettband men också via ljudfiler, även om vi hade dem på distans. Och det innebar också att vi var tvungna att göra individuella lösningar för varje elev.
Ja, det var en utmaning inte bara för oss utan även för de lärarna då som vi knöt till oss. Det var ju svårt att få ett gäng som trodde på det här, så man tog de där som alltid hänger på allt så att säga. En gympalärare då som ska ha elever på andra sidan jordklot eller de sitter i en öken eller uppe i Anden eller någonstans. Hur ska man greja de här momenten? Det visade sig det sen. Jag vet inte, så jag var ju chef. Men hitta på något. Och det visade sig det att det blev en jäkla kreativitet bland de här personerna som hängde med oss. Och de löste de här grejerna vart efter hela tiden. Och det blev omvänt. Så de tog de här rullade in en boll i 5 år i klassrummet. Och helt plötsligt började de tänka, hur ska det här funka på distans? Och så använde de sakerna till sin vanliga undervisning. Det var rätt kul.
Fast vi hade problem på vissa ställen att när man har över hela världen så tänker man inte riktigt på det här att du kan inte åka skridskor i Saudiarabien och så vidare. Men det fick vi lösa.
Att det är vår när det är sommar och sånt där.
En grej som vi råkade ut för var i alla fall att eleverna, det är alltid skoj att ha med elever att göra när det handlar om datorer och internet. För det är någonting som vi som lärare måste lära oss. Lärare är alltid svårt, men vi måste lära oss det ändå. Det är att våga ställa oss bakom och följa med på resan när eleverna tar över. Vi hade då First Class som var vårt kommunikationsmedel. Några har vi sett det tidigare. Det är väldigt bra fortfarande. Och då gjorde vi som newsgroups eller konferenser som de kunde skriva till och debattera. Och vi hade då sport, pop, tjejsnack, killsnack, kontakt. Där de då över hela världen började diskutera med varandra. Tjejsnack kom bara tjejer in i. Killsnack kom bara killar in i. Men det var lika intressant för bägge att försöka kolla vad det snackas i på de olika ställen. Och jag hade den fördelen att jag fick titta i bägge också så. Och det är rätt lustigt egentligen. För resten av de här det står data och internet och film och kontakt och så vidare. Men tjejer, de kan man lita på. De snackar om killar. Killar trodde man skulle snacka om tjejer, men det var vad datorer även där. Och sen så diskuterar de ibland också, vad snackar tjejerna om?
Man måste ju säga det att de här var då 14, 15 upp till 16 år. Och vi vet ju sen efteråt med dem vi har haft kontakt med lite högre upp att det vänder sig.
Sen hade vi andra sådana här som vi tog upp. Och det handlar då om debatter kallar vi det för. Och då handlar det just om kärlek, tro, politik, miljö, skolan. Skolan trodde jag då att det ska debatteras stenhårt, men det hände ingenting. Kärlek. Där började då de här eleverna som sitter runt om i hela världen att skriva små dikter. Och då kan jag säga att det var tjejerna som började skriva dikter. Killarna skrev inga dikter. Men faktum var att killarna svarade på det där så, åh vad bra du skriver. Och tjejerna sa, det är väl ingen konst, det är bara att skriva vad du känner. Och du vet ju vi killar hur enkelt det är. Men faktum var att det var några killar som försökte se på det där och skrev som de kände. Och de blev ju bombarderade av tjejer som skrev tillbaka och sa att vad fantastiskt bra du skrev. Och du vet, det där lyfter ju nog enormt de här eleverna som sitter på distans, har ingen kontakt med någon annan. Och fick då en möjlighet att känna sig, helt att säga viktig, men i alla fall
sedda.
Mm. Och det trodde inte vi på när vi började. Att man kunde få en personlig kontakt på det här sättet. Men det skötte alltså eleverna mycket bättre än vad vi själva trodde. Som lärare är man ju ganska så att det här kommer aldrig gå, tänker man. Men vi försöker ändå. Och så går det alldeles ypperligt då. Sen hade vi också då som står här nere, hade vi som ett klassrum där vi la upp då. Att de kunde hämta informationen och kunde skriva in i klassrummet sina resultat och så vidare. Och där har vi byggt vidare på och haft som grund till hela den här distansundervisningen med de här eleverna. Jag glömde en grej, tro. Så var det också rätt skoj. För där, jag är SO-lärare då. Jag tänkte, jag kommer nog efter första månaden få skicka in här och säga till dem att nu måste ni skriva i tro om någonting. Det. Men jag hann inte ens börja titta den där, så hade de fyllt den där newsgruppen om skapelsen, vad kommer det? Och de hade ju otroliga diskussioner om det här.
Döden.
Ja, döden. Och sen rätt som det var det någon som slängde ur sig en fråga. Jag har läst någonstans att det finns något som heter mormoner. Vad är det? Och det bara rasslat till det här, så kom det svar på vad mormon. Och då såg jag som lärare att de hade ju slagit upp uppslagsböcker och allt möjligt. Och rätt som det var det någon som var mormon här som svarade utifrån det. Och det här, sån undervisning kan man ju aldrig riktigt få i ett klassrum. Där det kanske man trycks ner på olika sätt. Det här är alldeles ypperligt. Här kan man se vad andra kommer fram till, och man kan också få vara med och titta och lära vad andra gör. Så många har ju pratat om att en sån här undervisning är väldigt osocial. Vilket man kan se att man faktiskt kan få en väldigt stor socialt umgänge med andra runt om i världen. Det visar sig också att när de kom tillbaka till Stockholm, de här runt om i världen, så hade de möte på den tidigare vattenfestivalen. Det fick jag reda på efteråt. Jag blev aldrig inbjuden, men så var det i alla fall, så att de hade det då.
Nu kör vi vidare, Petter.
Vi kör, ja. Det är väl det som är risken att jag snackar på det. Distansutbildning. Det som vi har kommit fram till är just det här. Det viktigaste med den här typen av internetutbildningar med, det är just tillgängligheten. Du kan läsa och studera de här sakerna när du vill, vart du är, om du nu har internet kopplat. Alltså det är tids- och rumsoberoende. Du har en möjlighet att attrahera många sinnen. Du har valmöjligheten att själv ta de delar utav undervisningen som du vill lära in. Och det är precis som jag sa, du skickar över det till användaren att lära in istället för att bara lyssna på det jag har. Det är personligt just på det sättet att varje individ som är med här är inloggad i sitt namn. De är inte inloggade som Kalle Anka eller någonting annat, utan de är inloggade i sitt namn och debatterar och är med och diskuterar i sitt namn. De lär känna varandra på ett helt annat sätt. Du har möjlighet att i en sån här distansutbildning kunna lägga upp olika lärstilar. Just nu är det väldigt populärt att prata om lärstilar, att du har lärstilen att lyssna, du har lärstilen att läsa och skriva, du har lärstilen att prata, berätta, praktiskt kreera och så vidare. Och vi sa alltid att man alltid får svar på frågor. För att en skriven fråga i ett sånt här system måste besvaras, och det kan se, man kan se om de har läst i en sån här konferens eller inte.
Det där var ju alltså en grundtanke hos oss, att i och med att vi har varit lärare då i flera år, så visste man då att med min lärstil då kunde jag nå hälften av klassen kanske på ett visst moment. Och så gick Peter in och hade samma lektion, och så nådde han den andra halvan. Hur kom det sig? Jo, man har ju då olika sätt att undervisa på. Kunde man då erbjuda eleverna olika typer av stilar så att säga, så kunde de då välja den stilen som passade dem. Det var våran, det gick ju inte att genomföra allting, men det var en tanke vi hade. Och sen knäckte ju Peter resten då, att varför bara låta dem lära sig på ett visst sätt? Varför ska de inte få redovisa på olika sätt? Någon kanske gillar att skriva, en annan ett föredrag, en tredje vill lämna in en praktisk uppgift. Så det har vi också försökt vart efter utöka då utbudet med. Och då blir det verkligen individuell inlärning.
Upplägget som vi hade, material som vi skickade ut, var böcker, övningar, videofilmer, kunde vara programvara med mera. Lärmiljön var via internet, helst. Annars så fick man lösa det efter varje plats. Det skulle vara problembaserade övningar och gärna interaktivt via kommunikation. En kommunikationsmiljö som är viktig. Det ska finnas möjlighet till gruppdiskussion. Sen finns det alla de här delarna att man kan använda sig av det. Men det viktigaste är just att gruppdiskussionen finns och att man använder den. För att man kan lära av varandra. Men det finns bildkonferenser, och det är inget nytt vad som egentligen finns på den tekniska sidan i det här gänget. Mm,
det som var viktigt för oss, det var ju det att vi i Sverige blir ju hemskt lätt fartblinda. Och innan Peter och jag förstod att det fanns försäljare och så fanns det tekniker, och de snackade inte alls samma språk. Och så vi då, som inte var tekniker och pedagoger, gjorde massor med missar. Vi trodde på den ena eller andra, så trodde vi skulle fungera. Så var det ju inte, va? Utan vi hade alltså folk som satt i princip med trådar, tvättlinor, telefontråden var en tvättlina, och vi var ju tvungna att kunna erbjuda samma saker oavsett hur de var i andra änden, va? Och det har vi fortsatt att tänka på. Vi får inte bli blinda, utan vi måste se hur de har i andra änden, och de måste kunna det här. Man får alltså inte stirra sig blind på tekniken just för tillfället. Däremot kan man fundera framåt, för det vet man ju att de i andra änden kommer att få så här om ett år eller så. Ett tips.
Administreringen måste vara enkel och tydlig. Det ska vara lätt navigerat, redigerat, kontrollerat, och det ska finnas en stark säkerhet. Det här var framförallt viktigt för oss med lärare som aldrig hade sett en dator. Att de skulle kunna skriva, navigera, och även elever på andra sidan ute i världen. Det största hindret vi hade där, det var föräldrar och lärare på andra sidan som var rädda för att eleverna skulle slösa under datorn. Så de kom inte till. Så där var det föräldern som skrev ut allting och skrev in allting som eleverna hade gjort. Så vi måste släppa fram ungdomarna, för det är de som här nere ska ta över efter oss. Kvalitetssäkring är viktigt i allting vad gäller den här typen av undervisning. Att man har uppföljning. Alltså det finns tester, certifiering, resultatsammanställning. Och här blir ju tekniken bara bättre och bättre, så att allting kan ju registreras vad som sker, vad jag har förstått. Men obligatoriskt är alltid en utvärdering för att utveckla detta.
Jag vill säga där att någonstans när man har då grundskoleelever, då har man x antal kronor som de får kosta. De får inte kosta mer än vad de genererar, så att säga. Och då måste man hitta på ett sådant system då som räcker inom den där ramen då. Och det är ju, tekniken är mycket dyrare än för en vanlig elev. Men idag så är det 37% av en lärares hela tjänst går till den rena undervisningen. Och resten går då till andra saker, så att säga. Och kan man då få ner den där administrationen, att man har då i datasystem alla de här registreringarna som man gör med uppföljning och tester och allting, kan man få det då i en databas så att det i sin tur då kan sammanställas automatiskt, då sparar man nästan en halv lärartjänst, alltså, för det är det de sitter och gör på de andra 50% tid. Och på det sättet så genererar det loss kulor så att man kan använda det till ungen istället.
Styrkan som vi ser, det är just tillgängligheten, synligheten, att du har flera mediala möjligheter, multimedialt, att du kan välja själv, lyssna, läsa, skriva, tala och så vidare. Och du själv gör det valet i redovisning, i inhämtning. Kvaliteten kan kontrolleras på det sättet att det här är ju en sån här sak som man pratar om, storebrorserier är man ju rädd för. Men alltså kvaliteten, alla vill ju synas. Vi har haft elever som av många olika anledningar inte går till skolan. Och de har varit mobbade, det har funnits massa olika anledningar. Och de har vi hjälpt här i Sverige med en distansundervisning, en e-learning i alla de här ämnena. Och då var det en sak som slog mig väldigt mycket. Det var att de här eleverna tackade oss för att det var första gången de fick beröm. Och det var första gången de såg att de fick beröm. De har säkert fått beröm i klassrummet, men där är de så trängda av allting som händer runt omkring, så de kan inte ta till sig. Och här fick de då beröm. Och man ska säga, bra jobbat, du hade ju rätt på det och det. De såg det. Alltså, det är en kvalitet i sig att man första gången blir synlig och att man också kan få se att man har gjort någonting. Certifiering och alltid svar på frågor.
Jag kan väl säga där med det här, där, det finns ett mörkertal i Sverige på, det är upp på 10% av varje årskull, alltså, som inte går schysst i plugget. De har ni säkert sett i tidningarna, de får inte godkänt och så vidare. Och det finns en viss del som överhuvudtaget inte går, de kommer inte utifrån lägenheten. Och det är rätt många också. Vi är nedbombade med samtal och sånt med folk som vill ha någon form av distansundervisning istället. Här om året hade vi 60 stycken elever som hade 38 olika anledningar varför de var hemma och inte gick till plugget. Och de når man. Och det här är ju inte då någon burktittande, utan det är ju ett alternativ för ingenting. Alltså man byter ju inte ut plugget, va? Utan man byter ut någonting mot ingenting. Så att vi har faktiskt gjort stora insatser när det gäller just den typen av barn.
Svårigheter för studenten, det är verkligen krävande att sitta själv. Men kommer man över den tröskeln att de tar till det, så kommer det att funka alldeles utmärkt. Det är krävande också för att det är ett individuellt ansvar. Eleven måste ta ansvar för sina studier. Det är väldigt lätt att sova över lite och ligga och krama kudden. Det kan kännas ensamt. Kan ta tid att få svar. Det är uppkopplingshastigheten som kan krångla till det, och det är ju alltså ett nytt sätt att diskutera, men ett sätt som faktiskt många anammar väldigt snabbt och tycker det är intressant. Jag pratade om infrastruktur tidigare, och det här är ju alldeles ypperligt sätt att kunna nå ut till många. Och just det här med informationen här nu, med allting ni hittar på här, så vi kan hjälpa till med att utbilda det för framtiden. Det som jag ser personligen för framtiden, det är att eleverna, vi har också just nu en friskoleverksamhet där vi arbetar parallellt med normal undervisning och distansundervisning för de här eleverna. Och de anammar det här jättesnabbt, men det som jag har stött på, det är svårigheten bland oss vuxna. För vi är vana vid ett sätt av inlärning. Nu måste vi ta tag i det här och också kunna själv anamma det här. Jag tror tiden är avslutningsvis. Jag tackar för mig.